eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
För några år sedan, David, så debatterades det ju väldigt mycket om tvåårstävlandet vara eller inte vara i Sverige. Nu för tiden, bara de senaste dagarna, så har det blåsats upp igen om bike, hur man ska förbjuda det, eller barfota förbud för treåringar och allt det där. Men för några år sedan så var ju det den största snackisen, tvåårstävlandet. Det känns som att det ska debatteras ändå i något av de här ämnena. Och jag tänker på tvåårstävlandet just med tanke på att det var uttagningslopp till svensk uppfödningslöpning igår på Jägersro. Vad är dina tankar kring tvåårstävlande?
De hästarna som jag äger eller är delägare i, om en travtränare frågar mig, vill du starta som tvååring? Och då förutsätter jag att när jag får den frågan så är det att de tycker att hästen är tidig och det finns stora pengar att tjäna. Men då säger jag generellt sett nej. Jag tycker inte att jag vill ha en häst som jag vill leva i tron att det kan bli så bra som möjligt, och för att det ska bli så bra som möjligt senare i karriären så bör man undvika tvåårstävlande. Det finns säkert travtränare som hävdar motsatsen. Det finns exempel på några få travhästar som trots tvåårstävlande har blivit jävligt bra. Där vet man ju inte hur bra de hade kunnat bli utan tvåårstävlande.
Nej, men du har ju ett gäng hos Lutfi Colgini till exempel, bara för att nämna några som har blivit världsstjärnor även som äldre.
Absolut, och jag förstår att man som hästägare och travtränare vill ha igång dem som tvååringar för att det är fina pengar att tävla om och det blir tidig återbäring för hästägarna. Men för egen del så gamblar jag gärna stå över de prispengarna för att kunna få en häst som duger en bit upp i åldrarna. Det är min personliga take. Jag tycker det är kul med tvåårstävlande. Det är många nya avelshingstar. Deras första avkommor man får se. Jag äger bland annat en häst efter Django Riff, en ettåring som jag köpte på auktionen i år. Och nu vann då Good Vibes ett av loppen igår, och det är ju ur Django Riffs första kull. Så att ur den aspekten tycker jag det är kul att följa och talanger och allting. Men och jag tycker det är bra att det finns. Men en egen häst vill jag inte starta som tvååring.
Ja, okej. Okay. Nej, men där är vi, då är vi lite olika.
Ja, vad tycker du?
Men framförallt så, om travtränaren säger det att du har en väldigt tidigt utvecklad häst som klarar av att springa de här utan att du tar på dem och så vidare. Jag förstår inte varför man inte ska starta som tvååring då. Jag tycker det däremot var hemskt att se, för så var det väl för några år sedan. Jag ska inte ta gift på det, men jag är ganska säker på att propositionerna var ju utskrivna så att det var sådana här 5000 kroners matlappar till de där sista placeringarna i tvååringsloppen, typ 6a, 7a, 8 eller något liknande. Det gjorde ju att många såg det som en chans att gå ut och tjäna de där pengarna trots att hästen kanske inte kunde mer än 24. Nu verkar det som att man har, nu när jag kollade över propositionen precis innan vi började spela in här, som att man har gjort om det där. Klokt i så fall, för du slipper ju i alla fall se de här hästarna då som inte är klara för start som kommer ut. För det tyckte jag var hemskt att se. När det kommer ut tvååringar som man ser att aha, den här springer inte fortare än 24. Nej, de brydde sig inte heller, för de fick sina 5000 kronor. Nu slipper vi se de hästarna förhoppningsvis i startlistorna när man inte har de där propositionerna längre. Men däremot att ha hästar som är utvecklade tidigt utan att ha pressats nämnvärt, då har jag ingenting emot det. Kolla till exempel på en sån här som Good Vibes igår. Ja. Muskelpaket liksom, vinner på 14,5 med till synes lite luft under vingarna. Aile Missisu likadant, vinner på 13,2. 13,2, David, de är två år.
Jo, men är det så bra att de springer snabbt? Tycker du att det är bra liksom för dem på lång sikt?
Nej, förmodligen så är det inte det. Det finns väl statistik som säkert visar det, men jag tror ju, eller tror, bevisligen så finns det ju väldigt många undantag också som klarar av att starta som tvååringar och sedan också blir bra som äldre hästar.
Ja, absolut.
Taekwondo gick väl en jättebra tid som tvååring, om jag inte missminner mig, har det väl en låg 13-tid. Är det inte Smoking Joe, tror jag, som fortfarande har rekordet på 12,6. Men ja, jag tror att... Ja, men det är klart att alla de här som startar som tvååringar inte blir bra sen. Men det är ingen garanti för att de blir bra heller om du står över tvåårstävlandet.
Men så är det ju. Jag kan ställa frågan så att det är, hur många av de här tror du är med i kriteriet nästa år? Ja, förmodligen ingen av dem. Eller också de som är stor. Förmodligen ingen av dem. Beror det på att de startade som tvååringar? Det vet vi inte.
Det vet vi inte.
Har de varit med i kriteriet om de inte har startat som tvååringar? Förmodligen inte heller. Alltså du vet, så det är skitsvårt att mäta. Däremot så håller jag med om att hästar som är fullt utvecklade som tvååringar som, ja men, jag har ett bra exempel på det här.
Eller så, ja, men du ska få fortsätta det, David. Alltså fullt utvecklade. De kanske inte är fullt utvecklade.
Nej, inte fullt.
Men du förstår vad jag menar när vi var inne på det. Och du menar nog samma sak. Ja.
Ja. Kommer du ihåg hästen Bertuzzi som Sölve Bäck hade?
Sannoliken. Den sprang ju på träningsbanorna bara en mil här därifrån där jag bor.
Ja. Han vann ju svensk uppföljningslöpning 2004 på 1.16,0. Detta över 2140 meter som uppföljningslöpningen var över då. Det var ju en häst efter Bassin Brian, ganska enkel stam.
Mikla Maja tror jag mamman heter.
Stämmer. Och det var en häst som, han såg ju dubbelt så stor ut som övriga tvååringar när han kom ut. Alltså det var som en treåring som mötte tvååringar. Att Sölve Bäck tävlade som tvååring med den hästen tjänade, vad kan han ha tjänat som tvååring? Ja men typ 700-800 000. Att han tävlar med den då och liksom tog de pengarna. Sen var det faktiskt helt okej som treåring också, även om det såklart ebbade ut och de andra kom i kapp. Det tyckte jag var helt rätt. Det var ett klockrent exempel på där man utnyttjar hästens tidighet och talang för att ta betalt. Jag tror inte att Bassin Brian, eller förlåt, att Bertuzzi hade blivit någon stjärna om han hade börjat tävla med någon som treåring och satsat på det. Det vet vi ju inte, men det är min känsla på ett bra exempel på när man tävlar som tvååring. Däremot finns det fler exempel på hästar som har kört sönder, har fått för tuffa lopp, har lättats för tidigt i balansen, etc, etc, där de då hade kunnat bli ännu bättre som äldre.
Var det inte den som köptes av Robert Berg till stall Blågul?
Det stämmer. Han var helt okej på Berg. Han var tvåa i långa E3 bland annat som treåring och sen så vann han ett 100 000 kronors lopp på hösten som treåring och sådär. Så han tjänade sina pengar. Han tjänade 2 miljoner till slut. Men hur många hästar gör det? Ja. Men mycket av det han tjänade var ju på tidighet.
Med det sagt, uppvisning trots allt igår, David, av Per Nordström som visade upp sina tvååringar på ett förträffligt sätt. Han var väl etta tvåa med dem om jag inte är helt fel ute.
Ja, det stämmer. Och Per Nordström som vi har haft i den här podden. Och jag vill säga det, är man intresserad av travsport och inte... Det är inte så många som lyssnar på alla poddar och så vidare. Det är svårt att hänga med. Men lyssna på avsnittet med Per Nordström. Han är väldigt egen i sina tankar och idéer. Är väldigt frispråkig runt det och tränar på ett sätt som väldigt få andra gör. Det är min känsla i alla fall. Återigen igår. Han vinner... De här förslagen blir intervjuade i Travronden idag tror jag då, av Rickard Hansson var det som skrev en artikel. Då skriver Rickard, eller då säger Per han, som man säger då i vår podd, att han tränar väldigt mycket efter humantävlande och så vidare och så vidare. Och avslutar då med att jänkarvagnen många då hävdar att jänkarvagnen skulle förkorta karriären att hästarna springer fort som treåringar. Då säger då Per Nordström att det bara är rent skitsnack, att så inte fallet, att jänkarvagnen knappt gör någon skillnad. Då är min följdfråga till honom, varför använder du jänkarvagn? Detta vecka efter att vi pratade om att Robert Berg hade varit vansinnig på Jorma Kontio för styrningen i British Crown semifinalen där Jorma med, vad heter Sisu-hästen? Skitsamma. När han tryckte på mot Bergans häst som satt i ledningen. Mm. Det var ju Headrun som satt i spets. Henry Flyer Sisu heter han för övrigt. När Robban då landar i att anledningen till att Jormas häst blev het var att han hade jänkarvagn till exempel, att det kunde göra en sån grej. Så att det är ju väldigt konstigt att man tycker, många som håller på med det här varje dag tycker så pass olika, har olika åsikter. Min åsikt är stentydlig. Jag tycker att jänkarvagnar på unghästar gör att de springer snabbare än vad de kanske är mogna för att göra. Det finns ingen uppsida med det. Det gör att tränare som har treåringar som inte är fullt utvecklade eller tvååringar kanske hänger på dem en vagn för att de ska kunna konkurrera med de bästa. Det är en växel som jag tror att hästarna har bättre av att spara till som äldre. Jag är ingen vetenskapsman över det här, men jag tycker att det finns många konkreta exempel på att det är bättre att spara växlarna tills de blir äldre. Men Per Nordström lyckas uppenbarligen med sitt koncept. Han kör in fina pengar till sina hästägare och han är med i många av storloppen. Han har haft även framgångar med Ödas Prins och ett par till treåringar i år. Så att, ja, det är tyck och smak, men för min del får de gärna förbjudas.
Det gick inte lika bra för Svante Båts gäng igår. De där yngre.
Nej, det var ju den här...
Melby Jinx till exempel. Ja, den fick ju ett tufft lopp, men den... Ja, man ska ha klart för sig också när de kommer ut innan, två år. När de galopperar och sådär innan, det kan hända med tvååringar som knappt har gjort en start i karriären. De behöver inte vara ofräscha för att de galopperar eller något liknande. Den fick ju dessutom ett tufft lopp igår med Melby Jinx. Men i övrigt David var det väl inte så mycket att hänga gran ifrån Svantestall.
Vad heter den som hade bakspår, den som du ville jämföra? Jag är lite seg i huvudet för amerikanska valet har tagit sena nätter.
Chipper Kronos.
Ja, den var ju en besvikelse. Den travar ju inte 100% och den gick ju inte framåt ens.
Nej, inte alls. Den travar inte överhuvudtaget. Nej.
Så det var ju kanske en större besvikelse för mig. Och sen var det den här inte AM utan EM-hästen. Alltså helt slut i huvudet.
Matchen.
Borta i skallen är jag. Den var ju ingen superinsats igår heller. Så att, nej, det var en missräkning från Båts sida. Båt som har varit framme och huggt många gånger sen uppföljningslöpningen. Men många segrar han har, men det är ett gäng i alla fall.
Du, annars då? V75 just ifrån Jägersro förra lördagen.
Ja.
Cyber Lane vann och slog Very Kronos.
Ja, stor jackpot var det i lördags. Man var väldigt taggad. Kände mig väldigt påläst. Klev av på Ingo som jag spikade på det mesta. Falando Am vann där. Ja, kan väl landa i ett såklart med facit i hand att det var fel. Falando Am har ju visat att han har varit väldigt bra och hade den här punkteringen senare som gjorde att han var, eller gången innan som gjorde att han var lite sämre då, som gjorde att han kanske blev lite mindre spelad den här gången. Samtidigt så Ingo i spets tyckte att han fick med 13.9 första fem. Sen gick det lite fortare andra 500-ringen. Där många ofta får dämpa. Han fick inte dämpa så mycket där, men han var väl nästan så bra som man kan vara. Man slår inte för land och arm även om man är 100%. Så att det är bara att erkänna att man hade fel. Så är det ibland.
Cyberlane. Rätt däremot på Cyberlane mot Very Kronos hade vi.
Ja. Ja, men Cyberlane var ju bra. Han visar ju, nu när han gick i spets igen så visar han ju att han är en av de bästa vi har i Sverige för dagen. Att han har ju varit sämre för spets historiskt sett i karriären. Men nu när han är så här bra så klarar han uppenbarligen av att gå i spets. Även över 2-6.
Han har ju växlat upp i kapaciteten av allting. Men det som vi var inne på i Twitchen där i lördags att han har ju släppt till nu. Liksom. Det syns ju verkligen att han får ut allting han har i sin stora kropp.
Ja.
Det har ju trots alla storlopp som han har vunnit i karriären så har det ju fortfarande känts som att det har funnits att peta i den där extra växeln. Att den har funnits där. Men nu har han ju verkligen gjort det. Och det var väl känslan också inför loppet tycker jag. Med tanke på den fina avslutning som han hade gången innan.
Ja, men så är det. Håller helt med. Jag tror fortfarande han är bäst bakifrån ändå. Men han är så bra som han någonsin har varit, det är min känsla. Sen var Kronos väldigt bra också, ska vi säga. Han blev inte het, ska jag säga, men man såg att Erik ville lugna ner honom och jag har känslan att om Erik kör enbart mot Cyberlane så är jag inte främmande för att han kan plocka ner Cyberlane. Det säger mycket om hur bra Kronos är. Så att, däremot var ju Moni Viking som väntat lite blek. Behövde nog det här loppet och vägde ner till Frankrike och så vidare. Så att, men bra upplaga av Müllers.
Om en liten stund i den här podden så ska vi prata upp V75 till helgen. Du sa att du var bra påläst redan nu, ja.
Jag skriver Expressen i veckan så jag håller på med det för fullt. Jag är inte helt klar och har inte samma koll som jag kommer ha på lördag när vi kör på Twitch klockan 1. Men jag har helt okej koll.
Ska vi också innan vi går in på dagens eller veckans poddgäst bara berätta hur man gör för att spela tillsammans med oss. Det är ju en del som ställer frågan. Vi kanske inte är så tydliga med det alltid.
Nej, man är inte så mycket för reklam det där. Men Twitch är liksom en kanal där man kan se, det är som en tv-kanal fast online då. Och där kör vi ett uppsnack på lördagar klockan 1-2 brukar det vara. Och där går vi igenom V75 och bygger system tillsammans med folk som är tittare då, som man kan chatta. Och det är många som är väldigt intresserade och kunniga där. Så att vi brukar bolla upp lite bra info. Någon har känner någon aktiv och någon har hört det och så vidare. Så vi brukar komma fram till rätt bra grejer. Det bygger ut ett system som vi gör då tillsammans på Spel- och lekkontoret som andelssidan heter på ATG.se. Där gör vi då andelar. Och det är ju då som alla andra håller på med klassiska butiksandelar, så det är ju inget unikt i det liksom.
Nej.
Det är kul att folk, alltså även vi, för även om vi håller den här Twitch-sändningen så får ju vi lära oss många bra grejer av folk som är med i chatten som har idéer och motiverar grejer, så att det är väldigt nyttigt för oss också.
Ja, det är skitkul. Nu går vi in på veckans poddgäst. Vi ringer ner till Skaratrakten. Ja, då har vi glädjen att ropa upp Ulf Stenströmer. Hallå där!
Tjena, tjena Patrik!
Hur är läget?
Det är bra. Jag är och ska handla lite hästskor. Så jag sätter mig ner nu och försöker hålla mig lite still en liten stund.
Där tycker du kan spara in pengar faktiskt. Skit i att handla skor och kör barfota istället. Det är närmsta vägen till vinnarcirkeln.
Jag kör väldigt mycket barfota, men det går åt helskott om du ska träna barfota.
Nej, det är så pass, okej.
Okay. Du, David, jag tänkte ställa frågan till dig först. Om du skulle beskriva Ulf Stenströmer, hur skulle du beskriva då?
Då skulle jag beskriva mångsidig travtränare med förmåga att plocka fram hästar på hela linjen. Han har ju haft elithästar som har vunnit lopp i Frankrike. Han har haft elithästar som har vunnit storlopp i Sverige. Och han har haft elithästar som har vunnit lopp i svenska unghästcirkusen. Det är min spontana tanke.
Mm, vad tänker du kring det, Uffe?
Det låter ju jättebra. Det är ju nära att, att jag har det omdömet från David. Och vi har ju kanske ett lite annorlunda material att jobba med än vad många andra har, men jag är ju otroligt nöjd med det vi har uträttat med det vi har, och när han säger så där, så tänker man tillbaka och vilka han menar, och det är ju faktiskt en fin lista.
Vad bra att du kommer in på det redan nu, för om David hade ställt samma fråga till mig så hade jag sagt att förmåga att ta fram en elittest av ett, ursäkta uttrycket, men ett tunt material då. Rado, Your Highness.
Det är härliga namn.
Härliga namn. Vad har vi mer?
Noras Bean.
Noras Bean. Handsome Bread. Ja, du kan väl fylla på för kanske.
Ja, några som ligger med lite extra varmt om hjärtat. Johnny Walker Brew var ju en härlig häst som jag faktiskt vann gulddivisionen med som kusk också. Så.
Ja, var det Bollnäs det?
Det var Bollnäs, ja.
Ja, klassiskt lopp. Klassiskt lopp.
Ja, klassiskt lopp, ja. Och så givetvis Oliver Kronos är värd att nämna. Bear Dancer vet jag att ägarna var lite arga att jag glömde bort emellanåt när vi skulle nämna.
Alltså, där får man passa sig för.
Ja. Han var otroligt skön, den där hästen. Alltså, det var absolut den trögaste häst jag någonsin har haft äran att jobba med från början. Alltså, det var helt otroligt vilken utveckling. Alltså, när man var 2 år gammal och tänkte att alltså, kan han komma till starten här ens? Men det var mycket bättre än så. Men det är inte någon av de bästa, men han är rolig att nämna i alla fall. Och sen har vi ju ganska många miljonärer också, som sagt. Jag kan inte säga ingen nämnd, ingen glömt, för jag har nämnt några. Den färskaste miljonären är ändå en av de skönaste hästarna. Det är ju Smokey Herman givetvis. Där kan man tala om kämpe som inte har de bästa förutsättningarna, men det är den färskaste miljonären utav våra då. Så jag nämner han också, för den riktig guldpärla i stallet.
Då har vi inte ens nämnt Flash Holeryd som gulddivisionsdebuterade med en andra plats här för några veckor sedan.
Nej, precis. Jag har som sagt många miljonärer, men han var ju nästan miljonär när han kom, tror jag, något liknande. Och det som jag sa till ägarna, det är en väldigt viktig kugg i vårat hjul här också. Det är en fantastiskt härlig häst att jobba med på alla sätt och vis. Han älskar att träna, han älskar att tävla, och det här med att älska att tävla har haft väldigt många som inte har gjort, som har blivit väldigt bra. Men han har ju verkligen han springer och latchar. Det är favoriten för alla att köra här, och har vi någon som någon kompis som är på besök och ska köra och så här, och så är det hans tur att gå jobb där, så brukar de vara alldeles lyriska i och med att han är som en bil att köra, men samtidigt lite pigg och väldigt glad och så där, så får de köra honom vid de tillfällena, så då tycker de att livet är härligt.
Mm. Du, vi ska spela tillbaka klockan lite grann, som vi alltid gör med våra gäster. Hur kom du in i travet, och när började allting för dig?
Ja, det här är ju jättekonstigt. Allting började när jag var typ 9-10 år gammal, och jag var väl den enda i min bekantskapskrets som på lördagar tyckte det var klart roligast när programledaren för Tips Extra sa att nu går vi över till de där hästarna ungefär. Så jag följde och kollade på de här som sprang runt och jag tyckte det var fint, och sen när jag fick följa med till Solvalla, för jag bodde i Stockholm eller utanför Stockholm på den tiden första gångerna, så tyckte jag att det var helt otroligt. Jag har ett av de första minnena var faktiskt Ulf Nordin på Solvalla. Det var ju till och med Hammarbyfärger på hans dress, och jag var nog inte mycket mer än 10, 11, kanske 12 eller någonting där när jag var med första gången. Och sedan var vi ofta på semestrar kring Axvall, och då var det ju storchampionatet på sommaren och sådär.
Hur gammal var du under den här perioden?
10-12 år som sagt, och det fanns ju inget aktivt intresse från något håll. Min dåvarande styvfar ägde väl någon del inom hästar, och hans bror jobbade med travhästar. Det var väl egentligen där då. Men sen när jag var 12-13 så flyttade vi till Axvall, och då var det ju bara fotboll och bordtennis och sånt där som gällde. Men det var ju mer i bekantskapskretsen som höll på med hästar, i och med att vi hade 3 kilometer till travbanan liksom. Och sen var det väldigt mycket besök på travbanor, och när jag var 15-16 fick jag följa med äldre kompisar som åkte runt på trav hela veckorna, och fortfarande på andra sidan så att säga av staketet, eller inte av staketet, men av det var publikplatserna helt enkelt.
Men var det spelet som lockade då, eller var det vad i travet var det som lockade?
Nej, fortfarande var det sporten ändå. Det är klart att vi spelade också så där, men det var ändå djur har alltid funnits kring mig, och om man får säga något så klyschigt som kärleken till djuren och allting, och det var fantastiska djur. Det var 500 kilo muskler som sprang förbi där, fullt kontrollerbara. Oftast ska jag säga. som sprang förbi, och jag drogs mer åt det, och sen började jag jobba med ett vanligt jobb direkt efter grundskolan faktiskt. Men på det jobbet så fanns det de här kompisarna som var äldre än mig och som tog med mig på trav och så vidare. Och då när jag slutade på det jobbet så det var personal, eller vad heter det, arbetsbrist, så då började jag springa hos Conny Holmberg där, totalt novis och hade aldrig kört någon. Conny upptäckte ju att det här var ju ett otroligt stort intresse, och jag kommer ihåg första gången jag fick bara köra långsamt, och ännu hellre första gången jag fick köra fort. Det var helt själv där då.
Hur gammal är du här nu då?
Ja, vad sa du?
Hur gammal var du när du fick köra fort, eller var det då 16-17 också eller?
Ja, jag var äldre. Jag tror jag var över 18 faktiskt första gången jag höll i en häst.
Oj, det är rätt sent.
Ja, det är väldigt sent. Det är väldigt många som kommer in via antingen skola eller släkt som håller på med. Och så det fanns inte naturligt hos oss då, men intresset var ju enormt. Och jobba har jag alltid velat göra utav helskott. Det har jag varit tacksam för mina arbetsgivare. Jag har tagit mycket ansvar, och kanske för mycket ansvar, att jag har trampat några på tårna under min lärlingstid kanske, men alltid velat väldigt mycket, och framförallt velat att det ska gå så bra som möjligt för stallet och där man har jobbat liksom. Det alltid dragit åt det hållet, att vi ska nå framgång, och i början där som sagt så var jag bara vetgirig och ville lära mig så oerhört mycket på så kort tid som möjligt. För från första gången jag körde fort egentligen med en sämre häst som Conny knappt orkade köra på fredagen. Men jag kan köra han imorgon, för jag jobbar väl 7 dagar i veckan och hade väl ingen lön, och det är väl preskriberat nu, men jag stämplade väl och så sprang jag bara i det stallet. Och jobbade gratis helt enkelt, så det var bara för att få en utbildning. Och det var på den vägen som mitt började, och sen den tiden så är det ju bara det som har hjälpt liksom.
Du, när jag var inne på det här tidigare också, vad är anledningen tror du? Du berättade om bakgrunden här, du kommer ifrån. Ni har så tunt material, Uffe, som menar såklart att du har ju liksom ingen gigantisk hästägare som står bakom dig på auktioner och så vidare. Du har ingen Ågren, du har ingen Ågerup, du har ingen Ström och så vidare. Vad är anledningen till att plocka fram de här topphästarna tror du, med den här bakgrunden som du berättar? Vad är det som har gjort att du har lyckats?
Ja, det är ju drivet att få fram eller göra varje häst så bra som möjligt. Det är ju det. Jag har aldrig stått över ett enda jobb på grund av väder.
Nej.
på, ja, det är omöjligt för mig, för har jag ett schema som följs, de ska träna liksom, och sen är det en häst som inte tål att springa på en speciell bana, så då får man ju helt enkelt träna på ett annat sätt där, och vi har ju sand som vi tränar väldigt mycket i, och det blir ju besvärligt när det regnar väldigt mycket, som det har gjort nu en period exempelvis, och då får man söka nya vägar. Nu har vi ju tillverkat en ny bana, eller den var klar för ett par år sedan, är en lätt rakbana där, och den är otroligt bra på att tåla vatten, så där har vi alternativet när vi inte kan träna i sanden då. Men det är sanden som gäller i första hand då. Det är väl egentligen det gjort att det har gått bra här, att ja, vi har alltid tränat och tränat så mycket vi kan för att stärka hästarna så mycket vi kan, och jag tror nog att några hästar kanske är rena träningsprodukter, och jag vet ju, bland det roligaste jag brukar ta upp med Björn Goop här, det var när han körde Noras Bin i debuten. Stefan körde ju hästen i kvalet, och han körde alltid hästen, men han var inte på plats av någon anledning som jag inte kommer ihåg. Då var Björn där, och Björn körde ju nästan alla mina hästar då, det var ju precis i lindarna och hans riktigt stora karriär också, så ja, jag tävlade ju ofta mot honom när jag körde lopp med själv, men jag fick ju alltid stryk när vi hade likvärdiga hästar, så tänkte jag tävla mot honom när jag kan tävla med honom, och jag tror att Björn har nog vunnit kanske 500 lopp med mina hästar, tror jag, och ja, vad snöar vi in på här nu, det var ett sidospår där, men just Noras Bin i debuten, han sa ju, jag var imponerad av han, för han hade ett snävt spår och körde galopp där, men rundade dem och vann väldigt lätt ändå där, och jag var ju väldigt imponerad, och jag visste att hästen var ganska bra, men jag var ju lite besviken när Björn kom in och sa, fan vad bra han var, vad säger du? Det var väl som vanligt med dina, det är ren träningsprodukt. Okay, men sen körde han andra gången och sista gången för hans del då, det var ju Prix de France, och jag påminner han strax efter målgång där att den här träningsprodukten gick vidare också, så det kom man faktiskt ihåg det, så det var en väldigt rolig seger och kanske den roligaste. Så ja,
vilket är den absoluta höjdpunkten för dig så här långt, om du ska plocka ut
det där, alltså det är klart att Prix de France som ja, jag i alla fall säger det, ett av de största medeldistansloppen som går att vinna i världen, och att vi har fått vunnit det på just Vincennes. Vi har ju vunnit ett par andra lopp där på Vincennes, men absolut ingenting som är i närheten av det här, utan det är det som gäller utomlands och även överhuvudtaget, måste jag säga.
Du, när man pratar travsport, när ni får ta upp lite gamla minnen, så är det härligt med nostalgin. Finns ju andra ögonblick i karriären också som man under en karriär säkert vill glömma eller som man tycker har varit jobbig. Jag tänker på Your Highness, Uffe, som hade såna fantastiska framgångar för dig. Gick ju till Fabrice Loa väl, där hon också blev, var hon inte dopad i Oslo Grand Prix?
Jag kan berätta kort, hon var ju väldigt bra, och det är väl inte det roligaste som travtränare att se sin häst förbättras med 40 meter och sådana tränare, och sen så jag vet inte hur lång tid det efter var, ett år, ett och ett halvt, så kom ju den här koboltskandalen där det uppdagades att flera av Fabrice Olas hästar hade varit dopade med kobolt. Bland annat då Your Highness. Hur kändes det?
Ja, jag vet inte om hon förväntades med 40 meter, men hon var ju framförallt väldigt mycket hårdare. Hon krävde mycket återhämtning efter loppen hos mig, och ja, det var en journalist som ringde och frågade i samband med det här att känns det här som en revansch och så vidare? Nej, verkligen inte, utan jag tycker bara synd om hästen, sa jag, för att spruta i massa skit i en häst som inte ont vetande får ta emot den här skiten, utan och veta vad människan gör med min lilla prinsessa, som jag uttryckte mig, det kändes för jävligt. Och sen sa journalisten att det var faktiskt bland det bästa han har hört när jag sa det där. att hästen har ju faktiskt sitt vinstrekord på hö och havre, och det hade hon även hon slutade. Hon vann för mig på 9-7 eller 9-8 någonting på Halmstad där, och var ju fantastiskt bra, och hon gick aldrig fortare än det oavsett vad hon hade i kroppen liksom, utan det kändes väldigt varmt i journalistens hjärta, vet jag, han sa där när jag sa så där att hästens vinstrekord är i alla fall tagen på hö och havre, och det var så jag kände. Jag tyckte otroligt att det var otroligt jobbigt att veta om det här med hästen, och faktum är att jag hade hästägare som var intresserade av att köpa första avkomman här nu på auktionen, och jag trodde att vi skulle kunna köpa henne faktiskt, men det skilde typ en miljon mot vad vi hade i budget.
Oj.
Nej, det var kul. Det var Kreder och Annette Capulus Horses som sa att de ville vara med och försöka köpa första avkomman till min prinsessa, och det var otroligt kul att få bara chansen, och det var otroligt spännande kväll där, men spänningen när väl auktionen gick av stapeln försvann ganska fort, för det vart sken.
Ja, okej.
Jag skulle vilja ta dig på, för du är ju vältalig och har liksom åsikter om mycket aktuella ämnen, och jag skulle höra en kort, jag säger att ämnet, så vill jag ha liksom din korta take på det. Vi börjar med barfotaförbud för treåringar, vad tycker du om det?
Ja, alltså det kanske inte är helt vansinnigt ändå. Jag personligen så har inte jag kört barfota mer än med en häst i år här som är 3 år gammal. Men ett barfotaförbud, ja, det kanske behöver vara så. Jag vet inte riktigt. Det är möjligt att vi ska ha det på 3-åringar, och då kanske man kan kompromissa att man får köra barfota när man vill, helst på året då. Givetvis med övervakning vad det gäller fötter och så vidare, att det inte finns någon som missköter det, men ta bort det för 3-åringar och släpp det fritt resten av året på alla som är 4 år äldre då.
Ja, för ni travtränare brukar säga att vi vet ju bäst själva när vi kan köra barfota, och det kan jag förstå. Samtidigt så finns det exempel på tränare där blött i hovarna och så vidare, men för att konkurrera med en 3-åring mot de bästa, är det inte så att du tvingas inte bara 3-åringar, men där tycker jag det tar mer skada. Är det inte så att man tvingas utrustningshetsa för att ha en chans att vara med ens?
Jo, men så är det ju absolut. Det är ju att det ska på maxutrustningar och allting här, för du vill ju, du tävlar ju för att slå konkurrenten eller grannen eller vem det nu än är liksom, och har du en känsla av att vi kan göra det här för att göra hästen både snabbare, starkare och bättre, så känns det ju fullt naturligt att göra det. Men det är så förbud så kan vi inte göra det. Och det värsta är om du har en häst som springer och står ihop väldigt mycket och han skulle vara otroligt gynnad av det. Men du får inte chansen, och du får bara ut liksom 75% av din häst under 3-årssäsongen. Och är det så jävligt att du kanske till och med har en besviken hästägare efter 3-årssäsongen här och väljer att flytta hästen till en annan tränare som vintertränare, och sen kan rycka skorna på den som 4-åring och hästen blir de där 25% bättre och blir en kulltopp, då känns det ju ännu konstigare givetvis. Utan det äger du hästarna själv och så vidare, då kan du bestämma den biten själv, men du har ju alltid en liten press på dig att leverera, och har du då en liten föraning om att det här kommer gynna hästen, så vill man ju gärna göra det. Och har du en häst som börjar väldigt förtjänstfullt och väldigt lovande, men att utvecklingen inte riktigt fortsätter på samma sätt, vad ska man göra då? Nöta på liksom när han har tjänat sina 200 000 liksom, och inte kommer räcka mot de andra, eller vill man ta ett steg till, eller ska man börja möta äldre hästar i vanliga lunchdrav eller så där liksom. Det är så att den där lilla utvecklingen som behövs för att ta hästen en bit till finns där, men det kan ju vara så enkelt också att någon ledsnar liksom efter att ha haft en väldigt fin försäsong, och att gå lite i stad där, och att du inte får göra den här förändringen, så kanske ta fram hästen. Det är en väldigt komplicerad fråga, men blir det så, och man kan inte säga att det är lika för alla heller, för är en häst som kräver skor och vikten och allting. Det är klart att han är ju väldigt gynnad jämfört med den här som absolut en dansös och dansör och kan verkligen pinna på barfota. Så ja, ni förstår vad jag menar liksom.
Ja, jag fattar. Men hästar är ju olika bra också, eller kan man inte säga så?
Jo, men det är de ju. Men samtidigt så det finns ju många exempel på hästar genom åren som har höjt sig både 20 och 40 och 50 meter barfota liksom. Och varför kan man göra det som treåring och kanske få en kulltopp liksom? Och jag är av den känslan att en häst som kan springa barfota naturligt och slå sig mindre och springa lättare och finare, att den är ju väldigt gynnad om man tar av skorna, att den ska springa och kanske bli lite trång i gången eller springa och slå sig lite. Det är en komplicerad fråga. Finns det förbud så är det ju det som gäller liksom hela året, och då vet man ju förutsättningarna, och då kanske man får säga till ägaren, men vänta till nästa år, att då kan vi rycka skorna och då tar vi igen den förlorade marken här under sommaren och hösten som 2-3-åring liksom. Så det gäller att tänka till vad det gäller den biten i sådana fall. Men det kanske inte är fel, men jag tycker det här med barfota förbudet, det har ju blivit en grej liksom som jag kanske har varit en av de som har protesterat mest emot. Och för jag förstår ju om man måste köra med skor i Boden i mitten på december liksom, medan om man åker ner till och tävlar på Jägersro i mitten på december, så känns det ju konstigt om du måste ha skor på liksom. Men som sagt, det har jag sagt 100 gånger, och jag menar, vi har ju ett väldigt långt land. Vi har ju närmare till Paris och Vincennes från Jägersro än vi har upp till Boden liksom. Så ja, det är konstigt.
Jag skulle tala på en grej till som är aktuell, och jag vet att den här grejen kan man prata en timme om, men hur ser du på den här propulsion-gaten, om du kan lite på ett kortfattat sätt sammanfatta det?
Ja, alltså det är ju för det första en stor skandal, och vem att skylla på, det har jag inte en aning om liksom. Men det står ju fullt och fast här att SD har ju i alla fall gjort ett jättestort misstag som har godkänt hästen en gång i tiden, och sen om det är enbart deras fel liksom, det skiter jag i liksom. Det till syvende och sist så är det ändå för jävla tråkigt för svensk travsport, eller för travsporten i stort liksom, för det är ju verkligen en otroligt tråkig historia. Att hästen har varit närsnittad, det råder inga tvivel om. Att det har blivit som det har blivit, det är väl ganska självklart, i och med att nu när de har konstaterat att hästen är närsnittad, och det står ju klart och tydligt i reglementen och sådär, att en häst som är närsnittad får inte tävla mer. Den är dopad för resten av livet liksom. Och det här låter ju kanske väldigt politiskt och korrekt och så vidare och uttrycka sig på det här sättet, men det känns ju ändå som att oavsett hur fantastisk han än har varit här, så kommer man ju komma ihåg honom som en otroligt bra häst. Men hur mycket har det här påverkat honom?
Har du någon häst som har stött på honom som kommer få mer prispengar nu?
Ja, vi
Phantom Brad, va?
Ja, vi fick en segertavla igår från Axvalla travet. De var ju otroligt stolta att de hade en seger i Olympiatravet 2019 här, och
precis.
Det är jag med. Vi mötte ju en häst som egentligen inte var startberättigad, och det är klart att då blir det ju som det har blivit här, och det är klart att i den bästa världen hade vi stått själva där och fått ta emot publikens jubel och så vidare, för då fanns det publik också på banan.
Ja. Fast det regnade den dagen, så att du kanske inte har fått så mycket, jag vet, jubel ändå. Men,
alltså, jag firade den andra platsen på ett sätt som jag inte brukar göra. Alltså, jag var otroligt stolt och glad över att jag hade en häst till som hade tagit sig till världseliten. Vi firade den otroligt länge och trevligt, jag och ett gäng kompisar. Och jag vet att jag avslutade med en biljardmatch mot Foppa klockan 4. Och sänkte 8:an i fel hål och sa jävla fan, så gick jag och la mig. Ja. Då var vi väldigt glada.
Ja, ja.
Jag har inte jag sänkt åttan i fel håll då.
Ja, det är dumt att göra biljard. Du, vi tänkte blicka framåt här nu till helgens begivenheter. Det är ju dubbeltrav på Eskilstuna med Breeders' Crown-finaler på söndagen. Men du har intressanta starthästar även på lördagen på V75. Bara någon kort kommentar. Global Viscount, som jag trodde väldigt mycket på senast. För jag vet att Jeppson håller dem högt, men ja, det gick inte riktigt där på Åby. Vad är status på honom?
Ja, han var inte riktigt hundra där. Han hade känning i sina framknän och vi fick åtgärda. Han gick över i passgång där och det var synd för han var totalt okörd. Och Henriette sa att hon hade ett ton i linorna liksom, men han rullade mer och mer och mer. Och jag var tvungen att åtgärda honom här nu och... det är möjligt att jag var korkad som gick ut i det här långloppet emellan där på Färjestad, men han vann ju det loppet, så jättekorkad var jag inte ändå. Men det kanske var det som gjorde att han inte kunde göra sig riktigt rättvisa. Sen var väl inte banan helt perfekt på Åby då, men vi ska inte skylla på det, utan han var inte kurant riktigt hundra där då. Så han är åtgärdad nu och han har känts toppenfin i jobben och även fin i ett banjobb förra veckan, men jag var inte riktigt nöjd i måndagsjobbet med han faktiskt. Han sprang och drog ett bakben lite grannade, så jag ska köra han ett lätt jobb imorgon här. Och måndagsbanan var inte bra hemma, det kan jag säga, utan det var väldigt dålig bana, och jag hoppas att han ska vara fin imorgon här. Är jag inte riktigt nöjd så kommer ni få veta det, och sen får vi se om vi kommer värma honom på lördag eller hur vi lägger upp det där, men jag hoppas att allting ska vara som vanligt imorgon då.
Ja, det var ju bra info får man säga, verkligen.
Verkligen.
Du har ju Flash Holly, vad sa du?
Man ska ta honom med lite försiktighet här nu och följa värmningen ordentligt på honom och så vidare, och så få mer information inför loppet där då. För det är en häst som normalt sett klaras på 4 och är tillräckligt bra för att vinna loppet, men det finns ett litet frågetecken som vi behöver rätta ut där.
Flash Holleryd som efter en invändig löpning spurtade bra i sin gulddebut. Vad säger du om hans uppgift på...
Får jag bara briefa in på den där hästen där, Uffe och David? Uffe, missförstår mig inte, men det är lite svårt att ta duktiga, häftiga Flash Holleryd på allvar när han springer som han gör.
Ja, huvudet neråt, ja.
Ja, han springer som en myrslok alltså i den här klassen. Det är så sällan man ser det. Han är så otroligt häftig alltså.
Ja, alltså jag fick han ju i träning för ett drygt år sedan, eller ja, jag vet inte hur länge sedan det är, men eller ett och ett halvt, två år sedan. Och vi fick, ja, vi var nöjda liksom, så här, men han lyfte inte riktigt dit jag tyckte att han borde vara. Och vi rycker av alla grejer och tar av säkert på honom och testar så här. För det är en så otroligt fin travare så det borde gå där. Men sen han nästan dök under vind så börjar man fundera. Men så gick han så in i bänken där. Och han har ju nästan gått så in i bänken varje gång som vi gjorde det här. Och det är klart att det känns ju konstigt. Sist var man nästan under vind. Han var tjuvstånd mot bilen. Han är ju... Son och Uffe Olsson som kör nu på lördag, han säger att han är halvt rädd när han kör, om han ska dyka ner under bilen eller vad han gör det. Men vi kan ju inte ändra på det här då, för han är inte rädd att det ska hända någonting, men han är rädd för han ser inte var huvudet är någonstans, om han är nära vingen eller vad han är. Men jag kan inte ändra på det när han tycker att det är så jäkla kul att springa på det här sättet, och han bär huvudet precis där han vill ha det själv liksom, utan att bli tvingad till någonting. Och i och med att han travar så fint så får han fortsätta på det sättet.
Det är det tuffa djur emot. Hur ser du på uppgiften?
Ja, alltså det var ju en väldigt bra häst han fick stryk av senast. Den möter han igen. Sen slog han ju faktiskt några av dem han möter även nu på lördag här då. Och Det är klart att jag tror inte att han vinner löpet. Det vore ju väldigt förmätet. Men jag hoppas att han gör det. Men det är ingenting som jag förväntar på något sätt. Utan det, normalt sett så är det några hästar som är lite för tuffa för honom. Men han har ju överraskat förr. Det gjorde han ju för Örebro. Och vi får hoppas att han gör det även på Eskilstuna.
Vi spelar fram till söndagen. Breeders' Crown. Finaler, men du har hästar utanför loppen, två stycken. V71 nummer 3, Julia Madonna, som på pappret har en ganska bra uppgift.
Ja, hon har faktiskt varit jättebra här på slutet, och senast på Örebro så tycker jag att hon gjorde ett av sina bästa lopp där hon öppnade hårt och fick ledningen, och sen fick hon tryck i omgångar faktiskt, och hon gjorde ett faktiskt riktigt, riktigt bra lopp, och nu sa jag faktiskt näst senast när hon startade här i ett voltstartslopp att det var Magnus som körde då, försök att ta det till ledningen och dra ett lite jämnare, hårdare tempo, men hon kunde inte öppna någonting där. Det var inte så lätt att komma in. Hon hamnade nästan bakom tilläggshästarna av någon jäkla konstig anledning. Så jag tror att hon var lite spänd den dagen helt enkelt. Jag hoppas att hon ska vara mer avslappnad här nu på lördag, att hon kan komma till ledningen, men gör hon inte det så får kusken satsa på att ge henne ett så snällt lopp som möjligt här, och att vi kan få en bra peng med. Jag tycker ändå, så, trots att du säger att hon har en bra uppgift, att tilläggshästarna står rätt så bra till på henne och de andra på starten, måste jag säga. Så det finns lite risk att någon av dem äter upp dem där framme. Men jag hoppas att hon fortsätter på inslagna vägen. Hon ser faktiskt jättefint. Jag körde henne själv i tisdags här i ett lättare jobb då, och kändes faktiskt kanonfin. Så jag hoppas och tror att hon ska göra ett bra lopp.
Mm. Och avslutningsvis i V75-3 på söndagen. 3, The Real Wick, som körs av Henrik Larsen.
The Trick Wick,
förlåt. Ja, jag hade memorerat namnet fel. Vad känner du där?
Ja, han är ju ingen superstjärna, det är han inte. Men han har gjort det jäkligt bra. Han har väldigt fin form senast, så... Eller innan senast så gjorde han det jättebra vid ett par raka segrar, och så hängde han med på en fin tid på Gävle där i ett stentufft klass 2-försök. Nu senast så fick han tredje spår första 5-600 och innan han kunde trycka sig till ledningen, och det är verkligen inte den typen av lopp han ska ha då, utan fortsatt så är det ju en bra normal häst, men han får inte köras för tufft liksom. Henrietta har kört hästen förut och lyckats bra med honom vid ett par tillfällen, och jag hoppas att hon kan roffa åt sig ledningen och sedan får hon bestämma själv hur det känns och så vidare. Men jag tror att han kanske är bäst i den här typen av lopp med ett rygglopp då. Så det är platsbud i första hand.
Yep.
Härligt.
Du, måste bara fråga, en kort grej bara. En sån här helg, bor du som har halvnära ett Eskilstuna, sover man över eller åker man emellan, eller hur gör du?
Nej, jag åker hem emellan där. Jag sköter transporten, så får personalen vila lite grann. Alltså, det är väl inte riktigt rätt läge heller att hålla på och fästa till ett förmök. Men det är väl på grund av det som florerar här omkring. Det är väl coronan här som ställer till det. För det hade varit naturligt att blivit kvar och kalasat lite grann. Men som sagt, vi sköter transporten och så tar vi tidig söndag morgon upp till Eskilstuna igen.
Det blir ingen biljard med Foppa alltså på fredag natt?
Jag vet inte om jag kommer att ha någon anledning att fira någonting. Det hoppas jag verkligen. Men då får vi ta det hästbussen med ett extra äpple eller någonting på vägen.
Ja, det är bra. Du, innan vi stänger ner för den här gången, Uffe, det har varit jättetrevligt att prata med dig. Kort statusuppdatering bara på Handsome Bread också, så knyter vi ihop säcken. Han var ju struken i Sundsvall Open Trot och inte varit ute efter det. Vad är status?
Ja, han fick faktiskt som förra året en liten varning, kan man säga. Ingen riktig blödning, utan en liten varning på ett gaffelband, och vi kunde kanske kört på ordentligt där, men vi valde att börja skritta och så direkt med han, och så är vi uppe och travar rätt så mycket med han nu, och han kommer förhoppningsvis börja gå fort så fort banorna blir bra här fram i december, och om det blir bra banor då. Men som sagt,
han kommer starta på i vinter eller i guld?
Jag vet inte, jag tror inte det, utan jag tycker att vi har en så pass bra häst, vi ska sikta på storloppen nästa år. Men vintern hade varit intressant, det hade varit väldigt skoj med ett Prix de France-försök med honom då. Jag tycker att han håller jättehög klass, men ägaren är direkt allergisk mot utlandet, i alla fall långt utomlands där, då han själv är flygrädd men framförallt coronarädd. Så det är ja, det, jag tror inte det blir något Frankrike detta året i alla fall, utan vi preppar han och så försöker vi ha han ut mycket tidigare än vi hade i år här då, och försöker ha honom klar fram i april kanske, något liknande, och så sikta mot en fin storloppssäsong även nästa år då.
Mm. Sjukt trevligt att prata med dig, Uffe. Tack för att du tog dig tid att vara med i podden.
Tack detsamma, grabbar.
Ja, ha det så gott. Vi håller connection. Tack, ja. Tack. Ha det bra, Uffe. Vi hörs.
Tja. Tack, det hör vi. Ha bra. Hej, hej.
Ja, Ulf Stenströmer där. Vi hade kunnat hålla på i en vecka till, eller?
Ja, Ulf har ju mycket åsikter i frispråk, så vilket är härligt när man gör en podd.
Sen, otroligt härligt.
Sen så... har han väldigt långa svar på frågorna, vilket är bra. Eller så här, det är ju, vi har ju mycket tid i podden och då utnyttjar man ju det. Så att vi hade kunnat sitta en bra stund till. Han är härlig, Uffe.
Ja, men inte mig emot.
Nej, nej, jag vet.
Jag säger. Vi hade gärna kunnat prata en timme till här nu.
Vi är ju snart, nu är vi uppe på, jag tror det var 30 avsnitt. Och det är klart att det finns jättemånga aktiva som vi vill prata med och ska prata med. Men snart blir det runda två. Då får man ju gå vidare och ta lite andra ämnen också.
Mm. Tackar Ulf Stenströmmen för att han var med i den här podden den här veckan. Nu ska vi prata V75 till helgen. David, är det lördagen framförallt som du har fastnat för, även om vi har finalen av Breeders på söndagen? Eskilstuna gäller.
Ja, det är lördagen som är den stora omgången, den upplysta. Sen så kommer jag självklart följa söndags också, men blir lite mer favoritbetonat. Och jag orkar inte lägga den tiden på att plugga till söndagen. Så jag kommer självklart plugga till det, men det är lördagen som är fokus.
Apropå lördagen, vi fick ju, måste jag säga, jäkligt bra information där kring, ja, betrodde ändå Global Viscount i V75s första avdelning, spelar på 15% just nu.
Mm, och hade inte Uffe sagt det så hade jag nog kunnat gå väldigt mycket på honom. Jag gick på honom senast på Åby.
Men nu blir man ju skeptisk.
Ja, nu blir man skeptisk. Men som sagt, man lämnar in sent ju, så man får vänta på den infon. Men det är bra att hålla koll på det där liksom. Och du som är duktig på värmningar kan liksom urskilja den där lilla skillnaden kanske om man är 100% eller kanske bara 80%. Det kan man se på vissa värmningar, inte alltid.
Ja, absolut. Och framförallt skönt att de hinner visa upp sig i god tid i alla fall om en som startar i V75s första avdelning innan det är dags för inlämning där. Vad är det du har fastnat för vad gäller lördagen så här långt då?
Ja, men jag har kollat en hel del. I V75 tycker jag att 10 Dark Roaster är kraftigt underspelad. Alltså den har haft form hela vägen sedan den var så sjukt bra på Färjestad där när vi inblandade i körningen. Med Easy Cash var det va? Sen dess har han ju varit bra varje gång. Och sen har han satt en halv fast. Så att jag tror han har fått en fortsatt Dark Roaster och vad är han nu? 3% typ. Han är ju sjukt intressant i första tycker jag. Och i samma lopp tycker jag att Dwayne Zett är överspelad. Dwayne Zett som kommer från stall Daniel Redén. Jag tror han har vunnit ett lopp på de 24 senaste Daniel. Och sista två månaderna har varit en nivå ner. Och då ska vi ändå lägga en parentes att han har vunnit kriteriet under den här perioden. Men ungefär sen derbykvalen så det har varit lite sämre och det är helt naturligt att stall har sämre form. Många hästar tjänar pengar, många hästar har varit bra länge och då kanske de går ner lite nivå och kanske går upp lite i klass. Så att, det är en helhetsbedömning och Dwayne Zett är lite bökig vårdstart så honom betalar jag inte så tidigt för.
Nej. Jag briefar in det mig själv David när jag kommer med mina idéer. Ja. Vi har 75s andra avdelning då. Jag kan säga det vad gäller Deal Dansetter som drar mycket streck och kommer att dra mycket streck. Kom ju som obesegrad till Romme när jag var där och jobbade för några veckor sedan.
Ja.
Och jag var sjukt spännande på att se honom den gången. Men han blev ju totalt avklädd. Ingenting att säga om det, men ändå av Hemisphere, Fredrik Linders fina häst.
Ja, det kan man lugnt säga att han blev. Han vann ju med 30 meter.
Precis, men han fick också stryk av en medioker häst den gången. Så att jag undrar ja, om inte det är så att den kanske kommer att dra lite för mycket streck på lördag.
Så är det. Jag tycker att för första häst är faktiskt favoriten i andra avdelningen 7, Amorcel Levallo. Jänkarvagn den här gången, första gången, barfota runt om också. Det vet vi att den kombinationen oftast är bra, men kan också leda till galopp och så vidare. Så det är inte alltid det positivt, men på en 26% där som har bra form är startsnabb. Jag tror inte det är omöjligt att han kan sitta i spets. Det är lite äckligt det där när Örjan har en häst invändigt som inte har laddats. Örjan har ju alltid en växeln kvar. Han kan alltid få fart på dem från start. Även om de inte visat någonting. Nu är det en långklivad häst. Jag vet inte om han vill skicka iväg honom. Men kanske tillräckligt att hålla ut ändå. Så att jag får passa lite på spetsstriden där. Det är lite upp till Örjan. Men jag tycker det är en vettig favorit i alla fall.
Ja. Är det inte dags för Robert Dunder snart? Shut up and dance.
Jo. Det kanske det borde vara faktiskt.
Eller hur? Hur länge orkar man?
Jo, men det orkar man. Han är dessutom anmäld barfota runt om igen. Vi bara barfota fram senast. Så man får hoppas att han ska vara så bra som han har varit innan förra starten.
Mm. Vi har V75:s tredje avdelning då. Då pratar vi om stoeliten, favoriter nummer 2, Melby Free, och kommer så bli.
Ja, där är jag skeptisk. Hon har visserligen startat, eller 4 gånger startat på lång distans, vunnit 3, men ett av dem är ett lopp som 3-åring, voltstartlopp, och 2 är ju storchampionatet, försök och final. Känslan är att hon med åren har blivit mer en sprinter. Och Björn släppte ju senast över full väg. Visserligen gjorde han det för att det var open stretch. Men när hon fick luckan så var det ju inte... Ja, hon gick helt okej, men det var ju inte det där superformintrycket på henne. Mm. Det var ju desto bättre formintryck på Hevin Boko i samma lopp, som jag tror gynnas av 2,60 skillnader från Melby Free, och Hevin Boko som är klart sämre på kort distans i alla fall. Så att när det skiljer så mycket spel, jag menar Melby Free är 3 gånger så mycket spelare som Hevin Boko, det är ganska enkelt för mig.
Mm. Och garderar jag.
Ja.
Ja, samma här. Och framförallt det du säger då med Hevin Boko. Vi har 75 fjärde avdelning då. Dina tankar kring det här loppet känns väl inte alldeles enkelt på förhand, eller?
Nej, men jag tycker ändå att det finns många som är lite chanslösa. Först ska jag säga att det är en grym proposition. Stereoloppen är ofta så att de där bak har tjänat 10 miljoner och med lätthet tar in tilläggen på start- och mellanvårdshästar. Nu är det ju tak på 1,5 miljoner, vilket gör att loppet blir öppnare. Mm. Först häst för mig är klar sådan 9, Global Winner. Hästen kommer från Nurmos formtoppade stall. Var bra senast på Gävle, var slagen av Born Unicorn och Indra Secret, som är 2 toppstegs. Born Unicorn var ju brutalt bra den dagen. Mm. Global Winner gick i spets, gick ju 13 på varvet och ändå höll han helt okej. Innan det hade han inte startat på en månad ungefär, och nu med det loppet i kroppen så tror jag att han kommer vara ännu bättre. Voltstart ett frågetecken faktiskt, men han är ändå bara 24%are och jag tror han kommer vara riktigt bra.
Ja. Vi har 75:s femte avdelning, favorit i nuläget, nummer 6, In Royalty Boko. Nej, Moses är knapp favorit, 36%. Det är 31 på In Royalty Boko i just nu, den här stunden.
Ja, ska jag vara ärlig så pallar nog ingen av dem. Moses som inte har startat på länge, och det var länge sedan han var riktigt bra, då var det en helt annan årstid. Spår 1 känns inte som ett plus, eller även om man förmodligen kan öppna. Spår 1 på Eskis är ju dåligt. Och den här In Royalty Boko, en finsk häst, ett stor som möter Hingstar Wallach. Det känns kallt. Jag vill gardera brett här. Rally Hans kanske inte är så sexy med 7%, men kan skrälla. Sios nummer 2. Nelix känns plus att den går bakifrån. Nej, jag kan tänka mig att gardera brett här helt enkelt. Jag kommer göra det.
Mm. Hur gör du i sjätte då? Där spelarkollektivet går på Vagabond B.
Ja, jag är lite kluven. Alltså som han ser ut, Vagabond B från dagen, så kan han käka upp vem som helst. Alltså så taggad och så bra och så vidare.
Han är ändå i silver här nu, David.
Ja, men han är väldigt bra. Men jag gillar inte när de rusar som han har gjort på slutet, när de blir heta i loppen. Det spelar ingen roll hur bra de är då. Det är inget bra tecken att de blir så heta som han blev i loppet senast. Och det är knappast, även om han vann kanske säkert och enkelt, så är det ju inte formhöjande att liksom springa sådär i botten. Om han nu, alltså såhär, nej, kan inte gå på någon som 73% då. Gardera gärna, även om han är bästa hästen och har knallform. Kogan har jag jagat ett tag nu, börjar bli, eller jagat, men han börjar bli etablerad i silver. Jag vill betala för Jacques Noir, kanske känns roligare när han får gå bakifrån. Björn Goop kör där, även om Rickard Lenskoglund har gjort det väldigt bra med hästen. Nej, det känns som att hoppas på favoritfall där faktiskt.
Okej. Sjunde avdelningen då, när vi är inne på gulddivisionen. Kul att höra Uffe också prata om Flash Horryd. Han är bara spelad på 1%, och vinna lär han väl knappast göra, men han är ju säkert ett bra lopp.
Han kommer bli nyttig guld, för han är ju startsnabb och ganska travsäker, så att han kommer kunna liksom komma till plankan och hänga med och sådär. Så att, ja, fast inte vinna så ofta. Det här är en bra gulddivision. Det har varit faktiskt bra gulddivisioner hela hösten mot vad det var tidigare år. Det brukar ju vara ihållet på guld och sådär, men nej, det här är en bra gulddivision.
Vem tror du vinner då?
Ja, min första häst är 3 Precisu. Jag tror han lever länge. Ja, jag tycker att han har varit väldigt bra på slutet. Alltså han är ju nästan lite underskattad faktiskt, tycker jag, som häst. Men jag har en varning här. 5 Global Welcome. Jag har pratat med Erik mycket om den här hästen, och Erik säger inför varje start, han är inte så dålig som folk verkar tro. Han har inte vunnit och sådär och mött tuffa hästar, men nu är det jänkarvagn på hästen, och lite halvfast senast, eller mycket fast skulle jag vilja säga, efter en passiv löpning medvetet då, efter ett dåligt spår senast. Jag tror han kan sitta här någon gång, sen om det är nu eller inte, men 4% är väldigt bra.
Mm. Jag säger att Magnus Djuse har en uppgift. Ja, Magnus Djuse, han har
ja, men det kommer han inte klara. Han kommer, ja, ta sig ut kommer han säkert göra. Ja,
ja exakt. Ja.
Ja.
Det är det handlar om. Att ta sig ut bara i andra spår. Gör han det så är han ensam på plan. Och bara ja, på de där procenten så känns det taget för min del i alla fall.
Ja.
Borde vara större favorit, tycker jag. 29% bara på Seren Fast, David.
Mm. Ja, nej men absolut. Har man den taken på loppet så absolut. Jag dissar inte det.
Nej, den taken har jag. Nu pratar vi lite söndag också lite snabbt. Är det någonting speciellt vad gäller Breeders-finalen där som du vill ta upp?
Jag måste bara byta startlista här så att jag hänger med. Jag tror att...
Ja, gör gärna det.
Jag tror att... jag har inte pluggat loppen utanför Breeders-finalen, så de kan jag inte yttra mig om.
Nej, men du behöver inte göra det heller.
Nej.
Du har inte tid med det.
Nej, men jag tror att Hail Mary bara vinner. Jag vet inte hur stor favorit han kommer att bli. En riktning mot stora favoriter de är, det är ju att kolla vad nätbolagen släpper. Och de har ju släppt honom som favorit, men som under 50%.
Ja, men han blir väl inte jättefavorit? Han möter ju Power inte så här, och han möter Admiral Ass. Ja.
Nej, precis. Jag tror att han tar sig förbi Gasmer Russ. Och att Johan är nöjd med den ryggen. Det är min gissning i varje fall. Och sen ska de slå honom från spets. Men då får de lycka till helt enkelt. Så att, och jag vill bara lägga till saker. Jag snackade med Conor Lugo förra veckan i ett annat ärende och han frågade om Gulfstream Am och han sa alltså hade rubbet kvar senast. Han är otroligt bra för dagen hästen alltså. Visst, jag kanske inte slår Hail Mary, men han tyckte verkligen att nu är Conor ofta optimist och så här, men han ville verkligen slå ett slag för hästen. Han är ändå under 1%.
Och du vet ju vad jag tycker om den hästen.
Ja, det vet jag.
Så att, jag håller med. Kul att se honom tillbaka i det här slaget igen efter att ha galopperat bort sig. Han fick väl till och med kvala, fick han inte det?
Jo, nej det var, det var... mörker till säsongen. Men okej, han är ju lågklass nu fortsatt och han kommer kunna tjäna väldigt fina pengar nästa år. Men han har gått miste om många kronor i år, Golfströmmen, det får man lugnt säga.
Mm. Vill du ha helgens drag av mig?
Ja.
V75 avdelning 4 på söndag. Nummer 6, No Business, spelar på 5%.
Ja.
Jag vet att det är bra hästar emot, men det är nästan rubbet blir mer spelat på V75 också på söndag. Det är treåriga ston. Vi vet också efter långa säsonger att det kan slå ganska så hårt på dem i de här sista finalloppen som körs, det har vi sett tidigare. Även på fyraåriga ston också för den delen. Men så som No Business har utvecklats och så som den har sett ut avslutningen senast, som trea bakom Bankwise, alltså Barbro Kronos var jag bästa märke, så att den hästen till 5% om det håller sig, otroligt spännande måste jag säga, för det blir ju jämnt smet bland sträcken i V75-4 på söndag.
Ja, men det är bra, snygg take.
Får vi se om den håller. Är det något annat på söndagen eller ska vi runda?
Vi rundar.
Vi gör det med den här punkten, precis som vanligt. Vi låter Johan Dahl ha kvar den där vignetten för hiss och diss den här veckan. Hur lät det?
Ja, skit i det. Jag kan inte repetera den. Det är bara spåret tillbaka som jag vill lyssna på den igen.
Vart förresten smått hyllad av din Bosse Larvik-imitation faktiskt.
Bengt Larvik.
Det.
Bengt Larvik!
Vad
sa jag?
Det
finns en helt rolig story med Bengt Larvik. Jag måste bara dra den här. Det här är Åbergs 2000. Och så är Larvik speaker. Han reffar inte bara ut och han ska presentera hästarna i defileringen vid vinnarcirkeln. Så står han nere så säger han då: från spår 1, det är mästare som tränar Stig och Johansson, hästen heter Victory Tilly. Och alla bara klappar. Applåder. Från spår 2, den italienske travkejsaren Varenne, tränas av Juritoria Sulkin Shabanchala Minchucci. Och alla, alltså man bara liksom, okej. Okay. Den finns ju bland annat att höra på. Jägersro släppte så här VHS-kassetter för som hette Best of varje travår. Och där är defileringen till Åbergs med. Någon som har den, leta upp det ljudklippet när Bengt Larvik säger Shaban Challa min chuchi.
Men den måste vi kunna leta upp till en kommande podd om inte annat.
Ja, det ska vi göra, jag lovar det. Det är det och Vaggerydsmannen, det är de två vi har letat upp.
Ja, jag vet. Sa jag inte Bengt Larvik tidigare, så har jag något annat namn på han.
Va? Jag vet inte, nu glömde jag bort det.
Men jag tyckte du, ja. Vet inte om du rättade mig om jag sa något annat, men jag ber om ursäkt i så fall. Bengt Larvik, ja. Givetvis. Ja. Okej, hissa den här veckan du, David.
Ja, jag vill hissa en grej som inte är aktuell, men man tar vissa saker för givet inom travet och det finns grejer som blivit bättre som vi inte hyllar. Vi hyllar bara när det går dåligt och då vill vi lyfta fram det. I våras fick ATG:s IT-system mycket skit. Det var många förseningar och det har varit svajigt i väldigt många år till och från. Sen den omgången den 12 april på Rumme har det varit i princip fläckfritt till större omgångar. Det kanske har varit någon kväll där man inte kan sätta in pengar och så vidare. Men på det stora hela väldigt bra. Och man verkar peppar kommit till bukt med många av problemen som man hade. Hoppas verkligen det. Jag vill ge en eloge till IT-systemet, IT-folket på ATG och ATG att man har tagit den här uppgiften seriöst och verkar ha löst det i varje fall. Ett halvår, lite mer än så, utan större incidenter. Tummen upp från min sida.
Mm. Bra point, David. För det är så lätt att man tar det för givet också, kanske att det ska fungera. Men det har ju verkligen inte varit någon strul alls.
Nej, och de får ju väldigt mycket skit att det inte fungerar. Man är ju helt bedrövad liksom och sådär. Så att då tycker jag att när det har fungerat under en längre period så är det lätt att man glömmer bort det. Men det har ju varit väldigt mycket strul med det och man verkar ha kommit i bukt i många problemen. Och det känns väldigt glädjande.
Ja, håller med dig fullständigt. Då dissar jag. Och jag tänkte för första gången i Travpoddens korta historia gå utanför travsportens värld. Känns det okej?
Okej, låt mig höra. Jag vet inte om jag vill höra det här ens.
Nej, men det är egentligen inget anmärkningsvärt. Alltså, jag vet inte, de här senaste 4 åren borta i USA med Trump som president. Jag vet inte hur man ska summera de här 4 åren egentligen, förutom att man är rätt bedrövad överhuvudtaget när det gäller den karn.
Ja, men alltså, såg du idag på Twitter då? Stop the count. Han skriver alltså, det är stop helt the count, alltså. Utropstecken. Ja. Det är ju så att man är ju van vid honom för att han har varit med så länge och det kommer allt möjligt från honom. Men nu skriver han helt random stop the count. Nej, men, utropstecken. Detta samtidigt som man ligger under i Nevada och Arizona och behöver de rösträkningarna för att gå om Biden och vinna. Ja, då säger han stop the count. Alltså han är helt borta. Kaffan alltså.
Han är helt borta. Och inte nog liksom med att han, ja, men om man nu torskar valet som det ser ut som just nu i alla fall då. Så att man ens går in liksom och ska ta det här liksom till domstolar som säger ska stoppa rösträkningen och anklagar alla för fusk, alltså det är så sjukt patetiskt. Och man vill ju tro också att hans fans där borta och som har röstat på honom, att många i alla fall, nu vet man ju att så är inte fallet, men att många tycker också att det är totalt löjeväckande. Stop the count på riktigt alltså. Man vet ju inte om man ska smälla av. Vi pratar ändå om en av världens mäktigaste män, kanske den mäktigaste.
Ja, den absolut mäktigaste. Mm. Ja, det är märkligt, det måste jag säga också, jag håller med dig. Det har varit väldigt omtumlande dagar med det här valet. Det har känts som ett, du vet, ett upplopp på travlopp på V75, du är helt inne. Det har känts som man har varit i det mindsetet i 48 timmar liksom.
Ja, alltså, men vad bra att du får knyta ihop säcken där också med tanke på att du hade inte koll på en siffra här i början av podden.
Med smygen på allt. Alltså man har fått smyga liksom så mycket. Och det här måste jag säga, det här är ju väldigt intressant. Medierna, hur olika nivåer det är på rapporteringen. Alltså det är skrämmande. Vi som håller på med spel, vi vet ju att så fort det är odds inblandade, då finns det ett annat intresse för produkten. När det är stora volymer, stora marknader, då drar det till sig duktiga människor. Till exempel robotspel i Sverige. När det har varit stora V7-importer, då kommer utländska aktörer som är väldigt duktiga på att göra matematiska uträkningar, matematiska algoritmer och så vidare. Stora pooler attraherar folk. Det här är kanske världens största omsättning. På spelsajten Betfair har det ju omsatts 5,6 miljarder bara på att vem som är nästa president. Det finns en massa sidomarknader som har omsatt hur många miljoner till som helst. Det är inte omsatt, det är matchat, så det är hälften då ska man säga. Men det är väldigt mycket pengar. Och man har ju kunnat följa valet som bäst genom att följa oddsen. För det som händer i oddsen, det händer på TV:n, på CNN 20 minuter senare, sen en timme senare på SVT eller TV4. Och till exempel när Trump stod väl i 1-0-4 att vinna i Florida, då hade SVT rubriken Trump ser ut att gå mot seger i Florida, ser ut och 1-0-4. Han hade i princip vunnit staten. Men där ser man liksom när det finns så stora sofistikerade instrument som jobbar med sådana här grejer. De har säkert tagit fram data från alla möjliga val. De har säkert alltså folk på plats lite överallt, anställda människor. Det är ju en jätteindustri för att liksom ligga steget före med information. Och det har man lyckats med då. Det avspeglar sig på oddsen. Så oddsen är klart före rapporteringen. Det har varit otroligt spännande att följa.
Ja, nej, jag håller med dig. Jag gick lite grann ändå i fällan för att säga där. Farnod på spelvärde.
Ja.
Jävla härlig gubbe förresten. Men skit i det. Han skrev ju det här i en tweet tidigare. Att det jag har lärt mig av det här presidentvalet är att SVT och TV4-sändningarna är pinsamt off både i sina bedömningar och sitt informationsflöde. Just nu så experten i SVT och säger att Trump ligger bra till i Pennsylvania. Han har stått i 4-33 gånger i Pennsylvania i en evighet och följer alltså oddsen där, medan de inte alls är med på noterna då tydligen då i TV. Men då svarade jag faktiskt, och så sa jag det, att då skulle de nog ha lirat till det oddset. Inte klart förvisso, men han har ju haft en markant övertag hela tiden, även om marginalerna krympt successivt hela tiden. Biden behöver 59-61% av återstående 11% som bara ligger kvar av rösterna där.
Ja.
Nu leder väl, när vi spelar in den här torsdag kväll, så har väl Trump fortfarande marginal där. Men då är inte poströsterna räknade.
Nej,
men
han det säger lite grann. Du kan få det av mig vad han har. Jag ska bara byta dator. Han har marginal i Pennsylvania. Det är 92% av rösterna som är räknade just nu. Vi ska inte bli långrandiga av det här. Men 92% är... Fan, vänta. Jag måste byta dator en sekund. Jag måste säga det här exakt. För det här är faktiskt intressant att prata om när det kommer till en spelmässig aspekt.
Mm.
92% av rösterna är räknade i Pennsylvania. Mm. Och Trump leder alltså med 3,231,000 röster mot Bidens 3,117,000 röster. Och går du in på Betfair då, som är den största portalen från den här odds, de har 1,17 på Biden att vinna den här delstaten. Och det säger ju då mycket om att de som styr oddsen, de har koll på att rösterna som kommer in är mest Biden-röster. Då har CNN sagt nu i dygn, så just den här grejen är inte en nyhet. Men nej, så har det varit genom hela valet. Och man går själv i den fällan lite grann när man inte... För sådana här val är ju var fjärde år. Och jag kommer ihåg igår, Biden började starkt i Florida, och det brukar ju vara så, har varit så tidigare år, att först är det mycket Trump-röster i mindre regioner, och sen kommer han till städerna och tar längre tid, så blir det mycket Biden-röster. Så jag gick också lite grann i den fällan och fick känslan, oj, Biden kan nog vinna Florida här, för att han började så bra. Men sen visade sig då att han var helt iskall bland latinos i Miami-distriktet. Ja, nej, det har varit 48 magiska timmar med det här valet, det måste jag säga.
Ja, men det är som du säger, vi ska inte fastna i det även om vi har gjort det. Men det är ju sjukt lärorikt. För kollar du Pennsylvania också, så har han ju... Det är ju tokrött i hela Pennsylvania, utom i typ Pittsburgh.
Och Philadelphia.
Philadelphia. Och sen är det alltså tokrött resten.
Ja, ja. Men det bor ju förhållandevis få mot i städerna där ju.
Ja, exakt. Man luras ju av den där kartbilden. Men du... var det okej att jag körde den utanför travvärlden?
Ja, just den här fick du köra. Jag tänkte att varför Blair skulle komma. Men just den här gången var det faktiskt helt okej, för att det var så aktuellt. Så att du,
ja, och så fanns det en spelmässig aspekt i det där också.
Ja, precis. Mm.
Tack David för den här veckan.
Ja, tack själv Patrik.
Och påminn våra lyssnare igen hur de ska spela med oss på lördag och söndag.
Det är spel- och lekkontoret på autogay.se om man vill ha andelar, eller vill man bara ha lite skönt surr och lite allmänt travsnack, så är det twitch.tv, och så skriver man The Gambling Cabin i fönstret, så sänder vi klockan 1 live på lördag.
Så är det. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej.